säkert inte hade tillgång till, framgår att det var chefen för marinens Göteborgseskader och ytterst chefen för marinen själv som gav order om att fartygen inte skulle få några passersedlar eftersom överexekutors dom skulle överklagas i hovrätten tidigt nästkommande dag.
Det var fel. Det var ett ingrepp i den rättskipande makten, så att säga, den dömande makten. Nu var Savin formellt överexekutor i den rollen, inte vanlig domstol så att säga, men hans skyldigheter var precis detsamma som han, en domare i vanliga fall har, nämligen att tillämpa lagen på ett bestämt fall.
Så när chefen för marinen ger order om att passersedlar ska inte ges till de här fartygen trots att de är friade av Savin, så är det olagligt?
Det kan inte gärna vara någon tvekan om att även vid den tiden var en olaglig handling.
Redan klockan 10, dagen efter det att överexekutorn friat båtarna, har hovrätten här i Jönköping behandlat tyskarnas överklagande och desavuerat Servin än en gång.
En enda natt var fartygen fria att avsegla. Då fick de inga passersedlar.
Servin påtalade efter kriget det märkliga i att marinen var oanträffbar när det gällde att skriva ut passersedlar, men samtidigt låg i högsta beredskap för att hindra en eventuell avfärd.
Det som skulle göra det ena och det som skulle göra det andra var uppenbarligen samma personer. Å ena sidan ej anträffbara och å andra sidan fullt redo på sina poster.
Även din egen far var ju inblandad i detta. Kan du beskriva det?
Ja, han var tullbevakningschef under den här tiden. Och han hade ungefär samma upplevelse som Andreas Savin. Därför att där skedde påtryckningar också från regeringen, men framförallt från generaltullstyrelsen, där man försökte att hindra att båtarna skulle gå. Och där blev ganska kraftiga motsättningar mellan min far och generaltullstyrelsen.
Det kom ett sånt telegram som vi har hittat i arkiverna från generaltulldirektören till Tullverket i Göteborg, där det faktiskt står att fartygen inte får utklareras.
Det stämmer precis med de uppgifter jag fick av min far.
Kan det ha varit din pappa som drev fram den orden kanske?
Ja, det måste det ha varit. Det måste ha varit. Men just detta, den problemställningen, den tog han upp till diskussion med mig och var väldigt upprörd över att man försökte hindra, bara med telefonsamtal, ge honom order att fatta ett beslut som han uppfattade som orätt.
Vid årsskiftet 1941-42 började krigsläget ute i världen sakta skifta karaktär. Tyskarnas fälttåg i Sovjetunionen kör fast i den bitande kalla vintern och USA har kommit med i kriget. För första gången sedan krigsutbrottet börjar människor ana att tysk seger kanske inte är så självklar som många trott.
I Göteborg var Lehmans advokatbyrå i full färd med att överklaga hovrättens utslag om kvarstadsbåtarna till högsta domstolen. Mannen på gatan hade andra problem att fundera över och visste inte mycket om alla turerna kring kvarstadsbåtarna. Men tyskarna föreföll allt mer irriterade över att ingen lyckats kväsa den envise överexekutorn och av allt att döma började de tvivla på att de skulle vinna den juridiska striden. För att ändå stoppa fartygen valde de att sätta in spioner i Göteborg.
Överhuvudtaget hela Göteborg var som någon sorts spioncentral under stora delar av kriget. Det var väldigt mycket information som man kunde få från en tulltjänsteman.
Han var redaktör för en nazistisk tidning.
Ja, han var redaktör för Vårdkasen som var ortsgruppens medlemstidning.
Var han en betydelsefull figur inom nazistpartiet i Göteborg?
Ja, han var en mellanfunktionär. Han var en funktionär för en sektion utav Göteborgs ortsgrupp.
Nazisternas egen kampsång, Texten är författad av naziledaren Sven-Olof Lindholm själv. Göteborg var ett starkt fäste för hans parti, och det var här de tre kvarstadsspionerna var medlemmar. När nyckelmannen, han som arbetar inom tullen, rekryterades yttrade han enligt polisprotokollen:
"Jag kommer inte att göra någonting för pengar utan av ideella skäl. Tysklands fiender är mina fiender, och det är min plikt att göra mitt bästa för Tyskland."
Här på Ingenjörsgatan 1B, nionde våningen i Göteborg, installerar sig de tre spionerna den 1 januari 1942. Härifrån har de utmärkt utsikt över hamnen i Göteborg. Här kunde de följa minsta rörelse i kvarstadsbåtarna. Deras uppgift, det var att så snabbt som möjligt rapportera om båtarna gjordes klara för avfärd.
Det är ju själva inom tullen åtminstone en person som var klart tyskvänlig.
Ja, och det visade han också ganska tydligt. Han stack inte under stol med sina åsikter och kanske retade både kollegor och folk i hamnen med sitt uppträdande.
Den 13 januari informerade regeringen överbefälhavare Törnell om läget i högsta domstolen. Utslaget om kvarstadsbåtarna ska snart komma. Statsledningen är påtagligt nervös. Militärerna framhåller för regeringen att en juridisk tolkningsfråga inte får utöva avgörande inflytande på frågan om krig och fred.
Även Gustav V själv blandade sig i frågan och hävdade att Sverige inte kunde ta något krig för de norska båtarnas skull.
Den 17 mars 1942 kommer utslaget.
Fartygen tillhör lagligen norska och brittiska regeringarna. De kan inte beläggas med kvarstad av svensk myndighet.
Domen innebär en total seger för Lehmans advokatbyrå och i ändå högre grad för den okuvlige överexekutorn Andreas Servin.
Den 24 mars rapporterade den nazistiske tulltjänstemannen till Gestapo att fartygens papper var klara och avfärden nära förestående. Tyskarna började genast dra ihop stridskrafter utanför territorialgränsen. Bland annat anlände tyska Östersjöflottans flaggskepp Meteor.
Den 31 mars 1942 börjar fartygen successivt löpa ut. De mörka nätterna är förbi och riskerna bedöms som mycket stora. Den svenska marinen hade intagit högsta beredskapsläge ända in i hamnen. Chefen för marinen hade utfärdat regler som innebar att fartygen inte fick smyga ut från skärgården. De skulle gå i huvudfarleden, eskorterade av Göteborgseskadens örlogsenheter.
Vad besättningarna inte vet är att tyskarna ligger väl förvarnade längre ut med 40 örlogsfartyg, 60 stridsflygplan och 3 ubåtar. Tyskarnas jaktbyte, de vanliga norska handelsfartygen som de så länge försökt stoppa den juridiska vägen.
3 fartyg sänktes av tyskarna. 3 sänktes av sina egna besättningar när det stod klart att de skulle uppbringas. 2 lyckades ta sig tillbaka in i Göteborgs hamn. Endast 2 fartyg bröt igenom och lyckades ta sig till England. 19 människor fick sätta livet till. 160 hamnade i tyska koncentrationsläger. 43 av dem dog under fångenskapen.
Hur rådman Andreas Servin reagerade på fartygens öde, det vet vi inte. Men det måste ha känts bittert att vinna den stora juridiska processen, men sen ändå få se tyskarna segra rent militärt.
Ser du själv som framstående jurist på de påtryckningar som Andreas Servin utsattes för under kriget?
Ja, det var ju med vanliga mått mätt var det upprörande. Det var så exceptionellt. Och jag hade aldrig, och kan man nästan säga att knappast senare heller, varit medveten att regeringen har gått in och försökt styra utgången av ett mål, pågående mål i en domstolsförhandling.
Servin ville ha fram vittnen på att militärerna hade order att skjuta mot de norska handelsfartygen. Men Ahlbom hänvisar till att han inte diskuterar hemliga militära order med utomstående. Servin fick aldrig någon att vittna offentligt om vad som hänt. Kort efter kriget tilldelades Andreas Servin Nordstjärneorden. Ironiskt nog på förslag av Göta hovrätt som konsekvent dömde till tyskarnas fördel under kvarstadsprocesserna. Servin tackade nej till Nordstjärneorden. Han tog inte emot någon hedersbetygelse från den statsmakt som försökt få honom att döma på order. Han levde efter grundprinciper som kan sammanfattas så här. Varje enskild som förmår hävda det som är rätt bidrar med sin skärv till förverkligandet av rättens idé på jorden.
Och idag, 50 år efteråt, in i de idag öde lokalerna stiger tre människor som var med, som på olika sätt var djupt engagerade och som minns. Före landshövdingen Per Nyström, som under kriget arbetade nära regeringen, Ingrid Segerstedt Wiberg, publicist, politiker, humanist och dotter till den legendariska redaktören på HT, samt hovrättspresidenten Herje Stenberg, jurist, domare, förlikningsman. Här stiger de in i hjärtat av det som en gång var antinazismens högkvarter i Sverige.
Men Ingrid Segerstedt Wiberg, vad stod egentligen Handelstidningen för under andra världskriget?
Stod för motståndet mot Hitler och nazismen. Alltså detta som försökte erövra med våld hela Europa. Det stod för friheten och för hjälpen till offren. Och framförallt motståndet mot den tyska ockupationen. Som de trängde ju på, de tog Norge, de tog Danmark. De härskade över hela världen praktiskt.
Vi ska prata lite mer om det här nu. Jag har ställt in några stolar i det här gamla rummet. Ni kan vara så goda att sitta här. Sverige hade det ju svårt under andra världskriget. Man var tvungen att gå en balansgång mellan å ena sidan eftergifter och å andra sidan motstånd mot övergrepp och förtryck. Varför blev det ett extra starkt motståndsnäste på västkusten och i Göteborg?
Ja, det berodde väl på flera omständigheter. För det första var Göteborg ju sen gammalt Little London. Det var västorienterat känslomässigt och ekonomiskt. Och det spelade naturligtvis en roll i botten. Men det berodde naturligtvis i väldigt hög grad på Handelstidningen. Den hade ju en väldigt central ställning i Göteborg, i det borgerliga och i det intellektuella Göteborg. Och den hade ju en stark ställning i det intellektuella Sverige. Dess tredje sida, det var, gjorde den ju till Sveriges förnämsta kulturtidning egentligen. Den lästes av intellektuella över hela Sverige och flera av de som sedermera blev berömda författare hade debuterat på tredje sidan. Det var en ära att få skriva på tredje sidan. Segerstedt betalade ju inte så mycket för det, men man skrev där ändå. För att det var så viktigt att framträda där. För hade man kommit in på tredje sidan så kunde man åberopa det i alla sammanhang.
Herje Stenberg, vad betyder Handelstidningen för dig?
Ja, det var som för många göteborgare en källa som man gick till under de här svåra åren. Jag minns så väl på att Handelstidningen när den kom, man nästan slogs om att få läsa den. Och som Per Nyström säger här, tredje sidan var en viktig bit. Men för de flesta, för de som i min familj, var det framförallt i dagartikeln som man kastade sig över. För det var alltid något spännande. Det svängde ju mellan olika frågor. Men framförallt när det hade denna politiska spets som var vanligt där, så läste man det med i.
Ingrid, det är ju uppenbarligen så att din far fungerade som någon slags inspiratör för många människor, både i Göteborg och i Sverige. Men hur var det för honom själv att vara journalist och skriva de här artiklarna?
Ja, det var väl ett behov för honom att skriva de här artiklarna. Om du ser på hans stil så blommar den upp under den här titeln. Han kände alltså att det var nödvändigt att stå emot nazismen.
Hade han stöd och kände han uppbackning?
Han hade starkt stöd från hela styrelsen, från ägarhåll och ända ner till, ja, hela vägen, redaktionen, sätteriet, springpojkarna också.
Mm. Förekom det hot emot honom?
Ja, det är klart. Det är klart att det förekom hot.
Han fruktade attentat?
Ja, han gick ju beväpnad. Malte Jakobsson såg ju till att han fick, han hade en revolver, en liten sak, som han inte kunde sköta alls.
Han hade sina stora hundar alltid,
ja,
som följeslagare, som var gav vissa
steg. Jo, du tror att du är trygg, din jävel, när du går med dina hundar. Det var ju vanligt, men de spottade ju på trottoar när han gick och sådär. Och jag fick uppmaning då och då att ge mig ut och bevaka honom, vad jag nu skulle göra. Jag cyklade efter honom, rädd att han skulle upptäcka mig. Inte vet jag, aldrig gjort det där egentligen. Men det kom ganska mycket sådant.
Det fanns ju också ibland ett etablissemang, ett motstånd mot honom. Bland annat annonser i konkurrenttidningen Göteborgsposten, där framstående företrädare för näringsliv och annat skrev på protester mot Handelstidningen och Torgny Segerstedts artiklar. Hur reagerade han på det?
Han förnös och han svarade. Mycket högdraget och mycket upprörd.
Det var de tre skräddarna?
Det var de tre skräddarna, ja.
Tre framstående köpmän här i Göteborg inom textil- och beklädnadsbranschen.
Det var 39 och då brakade lös liksom hela. Då var det för eller emot. Det kom i hela landet. Så det var en mycket intressant och mycket avslöjande polemik då.
Var det någon skillnad mellan till exempel Stockholm och Göteborg, Per Nyström? Du var ju i Stockholm vid den här tiden.
Ja, Göteborg var ju extremt på det sättet att här fanns ju en stark, sedan gammal, en stark liberal grupp som opinionsmässigt spelade en mycket stor roll i borgerskapet. Men så fanns det ju andra sidan nazister här i Göteborg. Nazisthögkvarteret fanns här i Göteborg.
Ja, men vi hade också socialdemokrater.
Ja, men jag tänker alltså bara på extremerna nu.
Ja, extremerna, ja.
Men i Stockholm var det ju på det sättet också att det inom den högre byråkratin, ämbetsmannavärlden, officersvärlden och även och långt in i borgerliga kretsarna, där hade man ju förståelse för Tyskland, som det hette.
Jo, det var det vi tyckte. Just det, att man i Stockholm hade förståelse. Ja,
och det hade väl ett visst sammanhang med att man hade engagerat sig väldigt starkt för Finland under det så kallade vinterkriget. Mm. Och när sedan Finland gick med i den tyska offensiven på sommaren 41 mot Sovjetunionen, så vaknade de här finlandskänslorna till liv igen. Och det var ju betydande kretsar, betydande opinionskretsar i Stockholm som ville engagera Sverige på Finlands sida i kampen, i korståget mot bolsjevismen. Och man önskade få ett starkt Finland som skulle för alltid trygga oss emot Sovjetunionen. Det spelade väldigt stor roll. Och man kunde se det på tidningarna också. När de tyska segerbulletinerna kom så jublade Svenska Dagbladet. Även Dagens Nyheter var på den linjen också. Så på det sättet så reagerade ju den pressen på ett helt annat sätt än Handelstidningen.
Det fanns ju också en kritik mot Handelstidningen och Torgny Segerstedt ända upp i samlingsregeringen. I september 1940 så skriver ju Per Albin Hansson i sin dagbok att Segerstedt i HT bedrev ren skadegörelse, och han kallade för illojalitet att skriva som Segerstedt gjorde. Hur kommenterar man det idag när man sitter med facit så här, Ingrid?
Ja, jag är ju svårt att förstå det. För Albin Hansson ville alltså lotsa oss igenom kriget, om jag förstår honom rätt. Och Segerstedt ville också vara neutral, men han trodde inte på en andens neutralitet och ville inte att vi skulle hamna på fel sida, för han var övertygad om hela tiden att det skulle gå galet för nazism. Och det var ju många som klandrade alla oss som hade den åsikten. För att vi inte insåg att Hitler måste segra.
Fanns det inte en risk att tyskarna skulle uppfatta skriverier av den typ som Torgny Segerstedt bedrev som provokationer som kunde användas som en anledning för att angripa Sverige? Jag menar, fanns det inte också ett hot i den här bilden?
Ville de angripa Sverige så kunde de ju alltid hitta en förevändning. När tog ett land strid med ett annat för en tidning?
Vad tror du, Per, om det här? Fanns det ett reellt hot orsakat utav opinionen typ den Segerstedt stod för?
Ja, jag vet ju inom regeringen till exempel Gustav Möller, han brukade ju alltid framhålla det att Hitler reagerade irrationellt. Man betraktade ju dessa ledande tyskar som galningar mer eller mindre. Och man kunde ju inte vara säker på hur han skulle reagera.
Nej, men det hade vi ju här i Göteborg också. Vi hade ju övertygelse om att Hitler var galen. Och det hjälpte inte förnuft så mycket alltid.
Det var han antagligen inte.
Jo, det tror jag.
Nej,
ja, det kan man ha olika meningar uppfattning om kanske. Men man hade en känsla av en osäkerhet hur de skulle handla, det tror jag var alldeles klart. Att det fanns en oro just därför att det var så verkade nyckfullt mycket av vad som hände. Och vad du nämnde här förut om det finska kriget, så tror jag också att det här, även här i Göteborg, vållade många smärtsamma stunder. Vi hade ju en kyrkoherde Ben som drev en oerhört kraftig agitation för Finland. Och det är klart att den fick med sig många, och som gjorde att antinazismen under periodvis kanske trängdes undan just för dessa känslor.
Jag frågar dig som domare också här. Det verkar ju som sådana här skymningstider föder oro, misstänksamhet även hos myndigheterna. Det var ju till exempel en oerhört omfattande telefonavlyssning mot svenska medborgare. Det var öppning av privata brev. Det var censur av tidningar. Måste det vara så, bara för att det finns en stormakt som är hotfull och som agerar utanför landets gränser? Var de här åtgärderna nödvändiga, tror du?
Nej, jag tror inte de var nödvändiga, men jag tror att de ligger väldigt nära till. Och under såna här svåra tider så kan de makthavande, för att själv klara sina problem, gå den vägen. Och som du sa här, att telefonavlyssning. Min far var tullbevakningschef under den här perioden när de här omtalade kvarstadsbåtarna låg här i Göteborg. Jag hade oerhörda kollisioner med generaltullstyrelsen och med statsråd. Och det gjorde att vi också hemma i mitt hem hade en stark förnimmelse av att vår telefon var avlyssnad.
Hur var det med Torgny Segerstedt i det här avseendet?
Ja, han var övertygad om att han var avlyssnad. Jag tror inte Per Nyström håller helt med om det.
Jag vågar inte säga hur det var i början av kriget. Men jag vet i varje fall att 1943 var han inte avlyssnad. Jag besökte honom 1943. Jag fanns då i departementet som sakkunnig, som det hette.
Socialdepartementet, som bland annat hade hand om sådana här.
Vi hade hand om polisen där. Och vi visste ju, kunde ju, hade fått, fick rapporter om avlyssning. Vi hade avlyssningsdokument och så vidare i departementet. Så att innan jag reste ner hit till Segerstedt för att träffa honom, så räknade jag med att han kanske frågade mig om han var avlyssnad eller inte. Och då kunde jag konstatera att 1943 var han inte avlyssnad.
Nej, men han kan ju ha varit det tidigare.
Ja, det vågar jag. Det har jag ingen.
Jag vet ju att jag var avlyssnad eftersom jag fick en av de avlyssnande tala om för mig vad jag hade sagt i telefon.
Berätta mer om det.
Nej, det var en god vän som satt där uppe alltså, som tyckte att jag pratade strunt i telefon.
En som arbetar åt polisen med själva avlyssningen?
Ja, alltså, som arbetar med själva avlyssningen och som var en gammal vän till mig, och så kom ner hit till Göteborg och talade om vad jag hade sagt till min syster under ett samtal. Och eftersom jag var avlyssnad så utgår jag från att min far var vida intressantare att lyssna på.
Ja, det är mycket sannolikt att han har varit avlyssnad, men han var det inte 43. Men då ska vi komma ihåg att då hade Stalingrad och El Alamein inträffat, vändpunkterna i kriget. Det började lossna här i Sverige. Vi började kunna räta på ryggen igen gentemot tyskarna. Och jag är övertygad om att det föranledde alltså vissa ändringar i fråga om avlyssningen. Men vi ska komma ihåg att dessa här avlyssningarna som man hade här, de kanske var nödvändiga. Sverige var ju en spioncentral. Alla de krigförande makterna hade ju sina människor här uppe.
Jo, det märkte man inte minst i Göteborg i samband med Karlstadsfartygen,
ja,
som ju spioner opererade kring.
Ja, de började ju avlyssningarna för att lyssna på tyskarna, som vars ledningar gick här igenom. Så det var det så mycket som var upphovet till.
Men är det tidstypiskt det här att när det är orostider, man börjar i och för sig med gott syfte med såna här åtgärder, sen sprider sig, det växer, och så plötsligt är det massa, kanske hundratusentals människor som inte alls behöver avlyssna, avlyssnare?
Det är väl tänkbart.
Det är faran värt att det kan lätt bli så, ja.
Om vi fick ge ett råd till de som är unga idag, vad de ska göra den dagen det dyker upp någon ny fascistisk tendens i samhället, vad skulle ni säga då?
Ja, svårt att ge råd. Jag skulle säga, stå på er. Håll på era ideal och stå för dem.
Även om det kostar mycket personligt?
Det kostar alltid att ta ställning. Det är aldrig särskilt lätt. Men vem har sagt att det ska vara det?